Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
En mamma och hennes dotter skottar bort snö från en gravsten.
All den här snön har kommit bara i natten.
Under snön kommer granris och ljung fram. Sen en bild på Marcus och ett rött hjärta. Det står vila i frid. Här ligger en son och en bror begraven. Här vilar Marcus. Han blev 25 år. 2016 vann en av nästan 140 personer som dog av en överdos av ett fentanylpreparat i Sverige.
Det som jag sa till Mira sist när vi var här, det... Jag vet inte hur många gånger man har den känslan av att det här är inte sant. Man sätter på sig en mask och man kan fullt ut inte sörja, för det blir för smärtsamt. Så fort det börjar bli för smärtsamt så är det på något vis som kroppen säger att det, visst, det är ett kort och det är en gravsten, men man kan inte riktigt ta till sig det.
Du lyssnar på en mörk historia om fentanyldöden och de lagliga drogerna. Mitt namn är Carl Fridsjö. Det här är ett extrainsatt avsnitt från vår premiumkatalog på Podmi. I vanliga fall går det här avsnittet enbart att lyssna på hos Podmi. Men som tack till alla er som lyssnar och stödjer vårt arbete har vi valt att låsa upp det. Och innan avsnittet om fentanyldöden fortsätter vill vi kort visa upp lite mer av våra avsnitt som finns exklusivt hos Podmi.
Att kunna döma någon till 9 års fängelse med så svaga bevis, det känns för mig helt, helt vansinne.
Detta är inte Mikael. Det här kommer sluta i ett helvete.
Lyssna till exempel på dokumentären om mordet på 19-åriga Victoria.
Sedan hör vi hostningar eller ljud liksom inifrån.
Det var rökfullt ända ner till golvet. Om man säger, hade liksom noll sikt när jag gick in.
Alltså jag skrek typ och grät.
Historien om det röda kokainet och Christer som säger sig vara oskyldigt dömd.
Vi lånade kläder från DHL och lastbil för att köra ut detta.
Tjena, hej! DHL.
Ja, vad har vi för något?
En pall.
Det var väldigt fåordigt av förundersökningsprotokollet.
Det finns vissa saker som är konstiga.
Eller mordet på Hells Angels gård.
Det är ju väldigt sällsynt.
Det är ingen annan som går in på Hells Angels och tar död på någon.
Om ni vill ha tillgång till mer av en mörk historia så hoppas vi att ni går in på podmi.com och läser mer. Varje månad släpps alltså ett nytt avsnitt enbart på Podmi. Nu tillbaka till avsnittet.
Jag tänkte börja ställa en del frågor som har med dig lite som person att göra.
Okej.
Om det är okej.
Absolut.
I april 2018 sitter två bröder åtalade i Södertörns tingsrätt. Den äldre brodern arbetade under många år med att köra truck på lager, men började efter det med att sälja saker på postorder. Åklagaren Thomas Malmenby ställer frågor.
Men sen då när du hade slutat på lager så gick du över till att bli enskild företagare. Är det så? Kan du berätta om det då? Vad startade du då för någonting?
Nej, så jag körde parallellt lite grann med jobb när jag jobbade. Då testade jag lite olika grejer, alltså nätbaserat då.
Vad var du testade då?
Alltså det var lite olika grejer. Det var kläder, det var accessoarer. Jag testade lite olika grejer på nätet, på eBay, på alltså försäljning.
Försäljningen går bra. 2015 startar han ett aktiebolag och på pappret anställer han sin yngre bror.
Och har du haft anställda i bolaget?
Nej, bara lillebror.
Han har varit anställd? Eller har han haft någon annan roll?
Nej, han har bara varit anställd.
Och sen, när blev han anställd i bolaget?
Det var väl hösten där. Hösten 2015.
Sen flera år har polisen haft företaget GDD Internethandel i Norden som driver hemsidan RC24 under uppsikt. Åklagaren menar att företaget sålt droger via nätet. Droger som enligt lag inte är olagliga men som kan knytas till att minst 8 personer har dött. Nu menar åklagaren att bägge bröderna är skyldiga till vållande till annans död. Ett grovt brott. Det här är ett unikt åtal eftersom bröderna aldrig har träffat människorna som dött. Akrylfentanyl är en variant av fentanyl där man ändrat i den kemiska formen så att den fortfarande är potent men inte räknas som en narkotikaklassad drog. Fentanyl utvecklades från början för sjukvården. Åsa Torlöf är polis och var insatsledare under utredningen som rörde vållande till annans död.
Fentanyl i grunden är ju en substans som används inom sjukvården för liksom narkos och kan också finnas som smärtlindring i slutskedet i cancervård och sånt.
När fentanyl i slutet av 1950-talet utvecklades var det för att man ville komma åt de smärtstillande effekterna. Fentanyl är en opioid, en kemiskt framställd opiat. Opium har använts som smärtlindring sedan forntiden. Det utvinns från vallmoblommor. På 1800-talet utvecklade man morfin av opium och senare det mer potenta heroinet. Men medlen som framställdes för sjukvård har genom historien också missbrukats.
Most of the known addicts are addicted to heroin. Here is heroin, this white powder. Addicts usually liquefy it and inject it into a vein.
Ett heroinrus beskrivs som en stark våg av välbehag och tillfredsställelse. Heroin anses vara en av världens mest beroendeframkallande droger. Fentanyl har samma effekt som heroin men är mellan 50-100 gånger mer potent. En outspädd dos fentanyl är inte större än ett saltkorn och doserar man fel är det extremt dödligt. I Sverige har fentanyl varit narkotikaklassat sedan 60-talet. Men det finns sätt att kringgå narkotikaklassningen. Ändrar man några molekyler i den kemiska formen för fentanyl räknas det inte längre som fentanyl. Man har skapat en fentanylanalog. Åsa Torlöf berättar.
Men analogerna, de har ju utvecklats utifrån fentanylet. Och det är det som är så lurigt också, för det är svårt att bedöma liksom hur potent varje analog är.
Fentanylanalogerna kan många gånger vara ännu mer potenta än vanligt fentanyl. Och även om de inte är olagliga kan de vara ännu farligare.
What killed Prince is no longer a mystery. It is spelled out in black and white. They said that Prince self-administered fentanyl and that he died from fentanyl toxicity. What is fentanyl? It is the strongest opioid-based painkiller on the market.
2016 dör världsartisten Prince i en överdos av fentanyl. Han blir en av över 64 000 människor som dör av en överdos i USA det året. 20 000 av dessa har dött av fentanyl eller fentanylanaloger. I USA pratar man om en epidemi där den vanligaste dödsorsaken under 50 års ålder är att man dör av en överdos. På bara 3 år har dödsfall av överdoser gått upp med 540%.
The Trump administration has committed $6 billion in funding to fight the opioid epidemic. And President Trump has declared the crisis a public health emergency.
Det här är ju ingen partydrog, utan det här är ju, det finns väl olika anledningar till att man tar det, men det kan vara för smärtlindring, kanske ångestdämpning, etc.
och dödsfallen av fentanylpreparat ökar även i Sverige. 2016 ökar dödsfallen med 31% från året innan.
Ja, mitt namn är Camilla Danö och jag är mamma till Marcus Olsson som dog i en fentanylöverdos den 22 september 2016. Där var vi till Italien när mamma fyllde 50. Där är också ett skolfoto.
Vi träffas hemma hos Camilla. Hon har tagit fram bilder från när Marcus var liten. En bild från hans sista år i livet. Ett svartvitt porträtt som sitter i en guldram. Han har välkammat hår och skjorta som knäppts hela vägen upp. Han ser ordentlig ut.
Det är Marcus när han var 25. Ja, han var precis fylld 25 år. Och anledningen att jag vill ha visat hans bild, det är att få bort fördomarna kring de som håller på med droger, hur de ser ut. Det är en helt vanlig människa, vi är en helt vanlig familj, fungerande och välklädd och fin. Och det är anledningen att jag vill visa bilden.
Marcus är en familjär person och gillar att fiska. Hans syster Mira minns honom som vuxen men full av lek.
Jag minns han som en väldigt lugn person. Men samtidigt busig på något sätt. Liksom. Man kunde verkligen liksom sitta ner och ha djupa samtal om honom. Man kunde bara sitta och spela bredvid honom och allting var lugnt och han förstod liksom alltid. Om man kom hem och var jätteledsen, då pratade han med en. Han fanns alltid för en. Men samtidigt så hade han också som sin busiga sida. Han kunde liksom springa runt med något airsoft-gevär och skjuta på pricktavlor och hoppa över soffan och liksom bara leka typ. Och han samlade liksom också på såna här små leksaker och små djur. Så han var väl som lite barnslig på det sättet. Och fick mig engagerad som när jag var liten i det där också. Så det var ju liksom våran grej.
Marcus blev 25 år. När han dör lämnar han flera års missbruk bakom sig.
Jag menar, han var 16 år första gången då jag kände att någonting inte var som det skulle. För då blev han mer och mer, så han isolerade sig och mer, ja, vad ska jag säga, svårt att nå honom. Och såg att han mådde dåligt, man kunde inte riktigt, han berättade aldrig riktigt vad det var som gjorde att han mådde så dåligt. Det framkom mer på senare år. Men som barn var han ju väldigt livlig på så sätt att han var glad och skämtsam och otroligt duktig. Till exempel, han kunde ju räkna och skriva och läsa innan han började skolan. Sen var det någonting som hände i tonåren. Då försvann mycket av den personligheten som han hade. Den bara kom fram när han tog droger sen.
Marcus hittar snart tyngre droger.
Opiater. Det är fentanyl. Och du kan ju kalla dem, det är en del som går under opioider och en del opiater. Men det är morfin och fentanyl. Och i den gruppen utav narkotika.
Marcus missbruk eskalerar allt mer. Camilla arbetar som sjuksköterska och känner till hur olika preparat fungerar.
Han injicerar ju också. För till slut så krävs det sådana doser för att de ska få den här effekten. Och det är ju en tillvänjningsaxel i det där också. Så han var ju tvungen att få i sig så mycket droger om han skulle ta det per oss, som vi säger, genom munnen. Och sen bryts det ju ner i magsäcken, så då försvinner ju en del. Och det har de ju väldigt koll på. Det är ju därför de injicerar drogerna.
Historiskt sett har en missbrukare köpt droger från en langare eller fått det utskrivet från en läkare. Men under 2000-talet börjar allt mer droger säljas över nätet. Både narkotikaklassade preparat och preparat som gjorts om så att de inte räknas som olagliga. Precis som akrylfentanyl eller spice, ett syntetiskt cannabis som blev populärt 2014. Åsa Thorlöf berättar.
Man kallar hösten 2014 för spice-hösten.
2014 uppmärksammas att flera människor tar överdoser av en drog som kallas spice. Drogerna säljs i så kallade NPS-shoppar, hemsidor på nätet.
Och NPS står för nya psykoaktiva substanser på nätet. Och signifikant för dem är ju att de säljer substanser som inte är klassade. Man kallar det för research chemicals, alltså forskningskemikalier.
En av hemsidorna som polisen bör hålla koll på hösten 2014 är RC24. Sidan som åklagaren menar drivs av de två bröderna som åtalas 2016.
Det är ju också någonting som de har sagt i förhör sen, att de har tillhandahållit de här fentanylanalogerna för forskningsändamål. Men man kan inte svara på vem som forskar. Och man tar heller inget ansvar för vilka man har sålt till. Men man hävdade fortfarande hela vägen att det var för forskningsändamål. Det var det att det finns inga forskningsändamål. Men då svarar de att det vet ju inte vi, utan vi tillhandahåller substansen för att man ska ges möjlighet att forska på den.
I tingsrätten frågas den äldre brodern om preparaten de sålt.
Kan du berätta om vad det är för preparat?
Det är kemiska preparat.
Kan du närmare?
Det är kemiska preparat, jag vet inte vad mer jag ska säga om det.
Men du kan ju... Typer. Du behöver nämna vad det var för typ.
Det var olika kemiska preparat som man kan experimentera med.
Och vad betyder det då? Som man kan experimentera med?
Alltså det är, man kan experimentera med. Man kan utföra olika experiment med dem.
Kan du utveckla det, tack? Vad är det man experimenterar och på vilket sätt?
Du kan experimentera med dem. Du kan få dem att reagera. Du kan späda ut dem. Du kan fylla på dem. Du kan få dem att... Du kan hetta upp dem, du kan smälta ner dem, du kan göra massa grejer med dem.
På hemsidan RC24 har man kunnat köpa produkter under olika kategorier. Benzo som är ångestdämpande, droger som ger hallucinationer och andra centralstimulerande preparat.
För mig framstår det ju som att det här är uppdelat efter den typ av effekter det får på kroppen om man använder de här substanserna. Och då undrar jag, varför finns den indelningen på er hemsida?
Alltså det, jag tycker det är din tolkning. Min tolkning är att de här, alltså de har sina kemiska sammansättningar som faller under de här kategorierna.
Preparatet åtalet gäller är akrylfentanyl.
När börjar ni saluföra fentanylvarianter?
Det kommer jag inte ihåg exakt faktiskt. Det var på, kan det ha varit på våren, sommaren där någon gång.
Och vilket år?
2016.
Och hur kom det sig att ni började sälja sånt?
Därför det var lagligt. Det var en ny spännande kategori.
Hur menar du då?
Nej, men det var en ny kategori liksom. Det är ett nytt ämne man kunde forska på eller experimentera på. Det är så jag har trott att köpa något liksom.
Ja, men vad har fått dig att tro det?
Nej, men det är vad jag tror alltså. Det är väl därför man köper dem.
Men jag är lite nyfiken på när du använder det av ordet spännande. Vad du
lägger i det? Det är ett nytt ämne, lagligt ämne, som ingen har forskat på tidigare eller ens kollat på tidigare.
Och när du säger fentanyl är väl inte nytt? Eller?
Så fentanyl är ju, det är narkotikaklassat. Men akrylfentanyl var inte narkotikaklassat eller klassat som någonting. Det var ett helt nytt ämne. Det var en helt ny substans. Man kan inte likställa det med fentanyl.
Och hur visste du det, att det var en helt nytt ämne, en helt ny substans?
Därför att jag hade inte hört om det.
Så det var utifrån vad du hade hört talas om alltså?
Ja.
Hemsidan har sålt akrylfentanylet i nässprayflaskor. Detta menar åklagaren beror på att man riktar sig till missbrukare. Åsa Thorlöf menar att det var en viktig anledning till att missbrukare köpte produkten.
En ytterligare sak som var som vi tror var viktig och avgörande för de många brukare i de här ärendena, det var just att det här intogs i nässprayform. Vi har fått förklarat för oss att dels är den nasala upptagningsförmågan av substansen väldigt god, så att du får en ganska snabb effekt. Dessutom så behöver du inte injicera med nål, utan det är ju lätt att ta. Och det tror vi har varit en viktig faktor för att kunna beställa det här och bruka den också.
Den äldre broderns förklaring till varför man sålde akrylfentanyl i nässprayflaskor handlar inte om att försäljningen anpassats till missbrukare.
Det gick inte att sälja så små mängder i pulverform. Men det gick desto fortare att blanda ut det och sen bara tappa upp det i flaskor.
Och vad var det för typ av flaskor då?
Jag hade lite olika flaskor. Jag hade några med kork på och sen hade jag några med som såg ut som nässpray.
Och vad är det för nässprayflaskor du har haft då?
Jag tror att jag har haft genomskinliga, jag har haft vita, bruna tror jag också.
Åtalet mot de bägge bröderna gäller vållande till annans död. Alltså inte att de sålt preparaten som inte är narkotikaklassade. Åklagaren vill föra bevis att de bägge varit en del i att människor dött. Själva nekar de till detta. De menar att ingen av dem har något ansvar i dödsfallen och att den yngre broderns inblandning inte är mer än att han anställs för att leverera paket till posten. Här har vi den yngre brodern.
När du började jobba för din bror, kan du beskriva vad du fick göra då för någonting?
Jag fick packa och skicka försändelser.
Och hur ofta postar du försändelser?
Det kunde vara olika. Ibland flera gånger per dag, ibland en gång per dag, ibland två.
Men det var dagligen?
Dagligen, ja. Vardagar.
Ja. Och hur många försändelser rör det sig om?
Oj, ett 50-tal, 100-tal kanske.
Flera gånger om dagen, med ibland så mycket som 50-100 paket, går brodern till posten utanför Stockholm. Mottagarna finns över hela Sverige.
Tog du reda på vad det är du höll på med för någonting?
Jag brydde inte mig.
Du brydde? Hur kom det sig?
Alltså jag tar själv massa tabletter som inte är något konstigt. För min träning till exempel. Alltså, det kan ju vara vad som helst egentligen. Jag litade ju på brorsan helt enkelt.
Och vem skickades det här till då?
Hur menar du?
Ja, vilka var det som du postade försändelserna till?
Det har jag ingen aning om. Alltså, vilka det var, jag har ingen aning. Olika människor antar jag. De ska ju någonstans, jag vet inte.
Bröderna påstår alltså att de inte vet vilka personer som tog emot deras försändelser med droger. De säger också att de inte brydde sig om vilka mottagarna var och att det de gjorde inte var olagligt. Preparaten var inte narkotikaklassade. De menar alltså att de inte vetat vad som hänt med personerna som tagit emot paketen med akrylfentanyl.
Det här var, jag kommer ihåg det så väl, för det första gången han tog det här preparatet, den här analogen, fentanylanalogen, sprayen. Han hämtade ut det på Statoil på Frösön. Och det här var i början på sommaren.
Marcus mamma Camilla fick uppleva på nära håll vad som kunde hända efter det att preparaten landat hos mottagaren. Marcus fick sitt första paket med akrylfentanyl från RC24 i början av sommaren 2016.
Anledningen att jag kommer ihåg det så väl, det var att Marcus sa att det här är lagligt. Det är en laglig drog. Han berättar att det är ett företag på nätet. Och att de, och han poängterar ju flera gånger att det är lagligt, mamma. Det är lagligt. Och det är det som gör mig så rädd också för de här analogerna och det som inte är rent, ja, till exempel fentanyl och det, för det vet han exakt hur han ska dosera. Och det här hade han ingen koll på alls, fast han trodde att det var som fentanyl. Och det är det som de har gått ut med i informationen också.
När Marcus fått sitt första paket från RC24 dröjer det inte länge innan saker spårar ur.
Jag kommer hem och hela lägenheten är så gott som riven. Och jag bara undrar, vad är det du har tagit? Jag har aldrig varit med om det. Marcus har inte tagit en pryl från mitt hem. Han har inte stökat till på det sättet. Och här var, ja, det var fåtöljer om kull. Det var så fruktansvärt, det går inte att beskriva. Och jag frågar, vad är det som har hänt? Jag har aldrig sett dig så. För då när jag kommer hem så är han helt utslagen också i soffan. Och då berättade han om den här sprayen.
Marcus reaktion liknar inte något mamma Camilla varit med om förr. Tidigare har Marcus missbruk begränsats till vanligt fentanyl och opiater. Men det här är en ny drog och Marcus reagerar inte som han brukar.
Han blev som ett vilddjur och sprang på toaletten, för det var där han tog drogerna. Och den här sprayen hade han bredvid på toalettbord när vi vaknade på morgon vid, vad heter det, tvättställe.
Jag märkte ju att det var någonting som var väldigt skumt med den här sprayen.
Marcus syster Mira kommer ihåg hur nässprayflaskorna plötsligt började dyka upp hos dem.
Den såg verkligen ut som en vanlig nässpray, fast utan etiketten. Den stod i badrummet. Något tillfälle då han hade glömt den där, för det var i badrummet han brukade som missbrukare. Så den stod bara där helt enkelt på bänken. Och jag tar då nässpray ibland, ja, men om man är förkyld eller om jag har min allergi. Och den såg exakt ut som den flaskan. Den ser så sjukt oskyldig ut på något sätt. Det ser bara ut som en nässpray som inte alls ser lika farlig ut som en hel liksom karta tabletter. Det ser liksom, det sticker liksom inte ut. Och det är liksom så hemskt. Liksom, jag skulle egentligen kunna lika gärna ha tagit den som jag tog min nässpray.
Marcus känner att han tappat kontrollen över missbruket. Han bestämmer sig för att det måste ske en förändring och ta hjälp av mamma Camilla. De beslutar sig för att söka hjälp. Marcus vill ha en Subutex-behandling.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Efter den här natten då pratar jag och jag är hemma ifrån jobbet och jag och Marcus pratar och då säger han ju uttryckligen, det har han inte gjort under hela den här perioden av hans missbruk, att mamma, jag klarar inte det här.
Men det kommer inte bli sista gången Marcus tar droger han köpt från brödernas hemsida. I tingsrätten får de åtalade bröderna fler frågor om de visste hur farliga preparaten de sålde var.
Vad har du känt till om farligheten av akylfentanyl?
Först har vi den äldre brodern.
Så vad jag vet idag, det visste jag inte då.
Vad visste du då?
Alltså jag reflekterade inte så mycket kring dess farlighet och så. Jag tänkte mer på att det kanske var frätande eller någonting. Om man fick det på händerna till exempel.
Här har vi den yngre brodern.
Vad jag känner till.
Ja.
Det ska vara farligt. Precis, ju. Alltså det är det jag känner till. Men det kände jag inte till då. Om man säger så. Man måste vara tydlig.
Mm. Men vad kände du till då?
Jag hade ingen aning om vad det var.
Och vad är det som gör att du känner till att det är farligt nu?
Jag har suttit och läst i förundersökningen bland annat.
Snart efter det att RC24 börjar sälja akrylfentanyl 2016 börjar också människor dö. Den 4 juni hittas en 27-årig man från Örebro död på ett behandlingshem. 2 dagar tidigare hade han tagit emot ett paket från RC24. 5 dagar senare dör en man i 25-årsåldern i Hörby i Skåne. Även han har tagit emot ett paket från bröderna. Ytterligare några dagar senare dör ännu en man på ett LSS-boende i Åtvidaberg. Överdoserna och dödsfallen sker över hela Sverige. Den gemensamma nämnaren är att personerna som dör alla har köpt akrylfentanyl från hemsidan som åklagaren menar drivs av de 2 bröderna. Samtidigt som dödsfallen pågår håller RC24 som Maria.
Det som händer under sommaren 2016, då man också ser ganska mycket dödsfall, det är att man går ut med ett sommarerbjudande på hemsidan där man erbjuder akrylfentanylflaskorna, köp 2, betala för 1. Det här har varit en viktig faktor i utredningen därför att flera av de avlidna i våra fall, de flesta dog av just akrylfentanyl. För mig är det som att okej, det är skorea. Man rear ut akrylfentanyl precis som du rear ut skorna på någon väletablerad skobutik.
Även om ett preparat inte är narkotikaklassat kan myndigheterna gå ut och varna för farligheten. Och det är precis det som hänt strax innan bröderna börjar rea ut akrylfentanyl. Åsa Thorlöf menar att varningen från myndigheterna gör att bröderna förstår att preparatet snart ska bli olagligt. Att det är på väg att narkotikaklassas.
Och vi ser ju det här som en direkt möjlighet att sälja ut sitt lager. Det är därför man säljer ut de 2 för 1. För man vet att det börjar närma sig klassning. Men ändå fortsätter man sälja de här substanserna. Trots att man då borde inse att aha, det är farligt. Oj, det dör folk av det här. Men ändå väljer man att sälja ut dem.
Vi hör den äldre brodern i tingsrätten.
Du har ju också visat från er hemsida hur det här kommer att akrylfentanylet då kommer att reas ut. Det är väl riktigt?
Mm.
Och när skedde det och varför?
Jag minns inte när det var, men jag minns att det skulle klassas. Ja, det skulle bli olagligt alltså. Nej, så jag hade väl en liten mängd som jag ville sälja bara innan det blev olagligt.
Och hur fick du kännedom om att det här skulle klassas?
Så jag tror jag var inne på vad var det, FOI, Folkhälsoinstitutet, och kolla.
Ja, för det har du sagt att du följer väl, eller?
Ja, så jag följer när det kommer nya datum för klassning.
Mm. Men hade ni akrylfentanyl kvar då i lagret?
När det klassades?
Ja.
Nej.
Strax innan det klassades då?
Nej, så jag minns att jag gjorde mig av med det när det inte gick av längre.
Akrylfentanyl narkotikaklassas i augusti 2016.
Jag kommer ihåg den dagen så väl, därför jag skulle sluta tidigare den dagen, så jag skulle sluta vid 2.
I slutet av september 2016 får Marcus ett besked han längtat efter.
Och då ringer Marcus mig på jobbet vid strax efter 1 och tänkte, varför ringer han nu när han vet ju att jag kommer bara om någon timme? Och är jätteglad därför då har han fått beskedet att han ska få Subutex-behandlingen. Och jag också är jätteglad och jag åker hem och jag pratar med honom. Och ja, han känner att det här är hans räddning.
Subutex är en medicin som skrivs ut till missbrukare av opiater och som ska ta bort suget efter droger. Marcus ska nu få den hjälp han vill ha. Camilla åker iväg igen och är inte hemma under kvällen. Istället besöker hon en före detta pojkvän. Men vid 7-tiden på kvällen har hon flera missade samtal på sin telefon. De kommer från Marcus flickvän och hans kontaktperson.
Det här känns inte bra i magen. Och jag törs inte åka hem ensam. Jag har en jättestark känsla av att det har hänt någonting. Så jag ber min ex-pojkvän att du måste följa med mig för jag fixar inte att åka hem ensam. Så vi åker hem. Kommer hem och alla lysen är tänd i huset. Och det här är ju 22 september så det är så gott som kolsvart ute. Och jag går in och dörren är upp
öppen till ytterdörren och alla lysen är tänd, och det hade han ju jämt när han var ensam. Och går ganska spontant i badrummet, eftersom det är där han tar droger. Och då ligger han där.
Camilla agerar som om hon vore på jobbet, som en sjuksköterska i en akut situation. Hon börjar med hjärt- och lungräddning och ringer efter en ambulans.
Då tänker jag ju att han har tagit en drog, fast jag kommer att få liv i han, att han inte har tagit en överdos. För mig så var inte det rimligt att han skulle göra det. Han alltså slog mig på fingrarna när det gällde läkemedel. Han visste exakt vad han skulle ta. Han var vansinnig på personer som blandade, som han sa, benzodiazepiner med opiater. Att det är livsfarligt, mamma. Det kan man inte göra. Så att han skulle ta en överdos, det trodde jag inte var rimligt. Men jag förstod också att det var den här sprayen. Och jag såg den på badkar. Vi hade ett badkar fristående mitt i badrummet. Och där var ju sprayen. Och när jag sitter där med Marcus, när det konstaterades att det inte gick att återuppliva han, och det förstod väl jag när jag träffade på honom. Men det var ju bara rent instinktivt, så handlade jag ju professionellt där och försökte med hjärt- och lungräddning. Men jag förstod ju någonstans när jag såg hans hudfärg och när jag kände hans stelhet redan då, och då har vi konstaterat att det här hände någonstans vid 7-tiden på kvällen och jag var hemma vid 9.
Sommaren och hösten 2016 är Marcus bara en av många som dör av akrylfentanyl. I polisens utredning har man 11 fall med personer som dött i överdos som kan kopplas till RC24. Men det är flera internetshoppar som säljer, och mörkertalet när det kommer till dödsfallen kan vara stort. Försäljning av preparaten är inte olagligt. Trots det kommer Åsa Thorlöf utreda bröderna för vållande till annans död.
När man sätter sig in i det här ärendet så är det väldigt svårt att inte känna känslor för situationen. Att så många unga människor dör av någonting som inte är narkotikaklassat, säljs på öppna nätet och är direkt dödande. Att Sverige någonstans tillät då att det hände på grund av att det inte var narkotikaklassat.
Hade bröderna sålt vanliga droger hade de kunnat straffas för narkotikabrott. Men det här är inte vanliga droger. Det är droger som ännu inte har narkotikaklassats.
Det tar tid om du upptäcker en substans innan Folkhälsomyndigheten hinner utvärdera substansen och klassa den. Det tar, om du är en snabb takt, så tror jag det kan ta uppemot 2-3 månader. På den tiden kan man ju hinna sälja ganska många av de här substanserna.
Ett sätt att komma runt det skulle kunna vara att narkotikaklassa alla fentanylpreparat, oavsett om den kemiska formen ändrats. Men det går inte.
Uppger man att det finns ett problem med den här, det man kallar familjeklassning, att man klassar hela familjer i olika saker, då skulle man kunna klassa hela cannabinoidfamiljen. Men då finns det tydligen livsmedel och annat som innehåller sånt här, som gör att man inte kan göra det. Det är väl den enkla förklaringen, om jag förstått saken rätt.
Att polisen överhuvudtaget kan häkta bröderna beror på ett misstag. I oktober 2016 spanar polisen på bröderna när de är på väg till posten. Ett av paketen fastnar i luckan vid kontroll. Det visar sig innehålla 1 kilo av det narkotikaklassade medlet pentylon.
Men kan du förklara hur det kom så att ni hade det ändå? För det är ju ostridigt, det vet vi ju.
Ja, jag har ju beställt ett annat ämne, ett annat preparat, och så har jag fått det här preparatet.
Och vad var det för ämne du beställde då?
Jag beställde ett ämne som heter BK-PBDB.
Och vad är det för någonting?
Jag tror att det är en, alltså den hör till gruppen katinoner.
Den äldre brodern menar alltså att det skett ett misstag. De har fått fel i leveransen. Medlet de beställt var ett annat lagligt preparat, men preparatet de fick var narkotikaklassat. Åklagaren har nu beslutat sig för att sätta stopp för brödernas verksamhet och åtalar dem för vållande till annans död. Åklagaren menar att bröderna måste förstått att människor dog av medlen de sålde. Att åtala någon för vållande till annans död när det kommer till droger på nätet är något som inte prövats förut. Det första man måste ta reda på är hur många det är som dött. Hur har de fått tag i drogen som tagit deras liv? Har de självmant valt att ta livet av sig? Och finns det någon koppling till just RC24?
Så vi satte igång en kartläggning och ringde upp anhöriga. Och det var ett ganska svårt samtal. Därför att det man ska komma ihåg är att de här dödsfallen som vi sen var i rätten med, det var ju 8 stycken. Det är ju långt många fler som har avlidit under de här åren. Men det blev 8 fall i slutändan. De hade avlidit från och med juni 2016 upp till oktober 2016. När vi då ringer till dem i vad jag tror är februari 2017, då har det gått mellan kanske 6-8 månader. Och då pågår ju ett aktivt sorgarbete. Vi kunde naturligtvis inte lova någonting. Och samtidigt så väljer vi här att faktiskt driva upp deras sorg. Att nu ska vi driva en förundersökning som gäller ert barns död.
Camilla är en av de föräldrar som förlorat ett barn och som får samtal från polisen.
Och de kontaktade mig där och sa det att det här tänker vi tänker spänna bågen hårt, som den här polisen sa till mig. Och vi tänker driva det här till en rättegång. Och just då kände jag att det kommer aldrig i hela världen bli så. Men om jag bidrar med någonting så är jag glad över det.
Under utredningen om narkotikabrott som påbörjades när bröderna hämtade ut ett paket pentylon på posten gjordes en husrannsakan. Nu bestämmer sig åklagaren för att göra ytterligare en husrannsakan hos bröderna.
Bland annat så hittar vi vissa material i den här husrannsakan. Då hittar vi en skyddsmask inne i bostaden. Vi hittar också en bild i en lillebroderns telefon där hans vän då har den här skyddsmasken på sig. Den här skyddsmasken var besudlad med både akrylfentanyl och tetrahydrofuranfentanyl. Det är båda de substanserna som finns med i de dödsfall som vi hade till åtal. Det är naturligtvis en viktig faktor. Här har man ju då vetat, anser vi, att det var så farligt så du har behövt ha skyddsmask på dig.
Efter husrannsakan tas de beslagtagna föremålen till polisstationen. Ett korn av akrylfentanyl är en dödlig dos och nu händer det som inte får hända.
Vi hade faktiskt ett scenario här inne på polishuset när vi hade tagit in beslag. Och vi vänder på en etikettskrivare och det rasar ut pulver på golvet. Och nu har jag jobbat hyfsat länge som polis och jag har varit med om ganska många olika situationer. Det här kan ha varit den gången som jag blev mest rädd. Därför att vi visste ju inte vad det var för pulver. De har ju massa olika substanser. När vi får resultaten från NFC, Nationella Forensiska Centret, så var den här produkten besudlad med fentanyl analog. Så att rädslan var ju befogad.
I februari 2018 väcks åtal och rättegången inleds i Södertörns tingsrätt. Det är inte bara riksmedia som rapporterar. Eftersom dödsfallen är utspridda över hela landet är även en lokal nyhet där dödsfallen ägt rum. Här hör vi lokalradion P4 Jämtland.
Två män från Stockholm står idag till svars vid Södertörns tingsrätt åtalade för grovt vållande till annans död efter att ha sålt fentanylliknande droger på nätet.
Nu får Camilla för första gången träffa de andra anhöriga som också förlorat barn och familjemedlemmar.
Det var oerhört smärtsam dag att höra alla de övriga sju familjemedlemmarna beskriva deras barns, hur de var och att det var samma problematik som med Marcus, att det var mycket självmedicinering och de hade hittat dem i hemmet och på det sätt som jag hittade Marcus. Och sen var den rättegången så informativ medicinskt också, och då fick jag ju klart för mig hur pass mycket farligare de här analogerna är och just de här analogerna var.
Försökte du kolla upp om det du sålde var farligt eller tyckte du inte det var så viktigt helt enkelt? Alltså gjorde du försök att kolla upp det?
Nej, jag gjorde inga försök att kolla upp.
Och var det då för att du inte tyckte att det var så viktigt om det var farligt eller inte? Eller varför gjorde du inte det?
Så det var inte att jag inte brydde mig, utan det var bara att jag tänkte inte på det just då.
Du tänkte inte på det?
Nej.
Okej. Om du hade vetat att det var så här, nu har du berättat och det är ingen som påstår att du ville att någon skulle dö, så det förstår vi. Men om du hade vetat att det var så här farligt, hade du sålt de här varorna då?
Nej.
Nej. Om du hade vetat att det var farligt så att man skulle kunna, man skulle kunna dö helt enkelt, om man, hade du sålt dem då?
Nej.
Huruvida åklagaren lyckas bevisa att bröderna är skyldiga till de åtta personernas död är fortfarande oklart. Den 31 maj 2018 kommer domen. Här har vi Sveriges Radio Ekot.
Två bröder som stått åtalade för grovt vållande till annans död efter att ha sålt fentanylliknande preparat i nässprayflaskor via nätet fälldes idag i tingsrätten.
Bröderna anses skyldiga. Den äldre brodern döms till fängelse i 5,5 år för grovt vållande till annans död i 8 fall. Han döms även för vårdslöshet med narkotika. Under rättegången har han avvikit och hittats i Colombia, vilket gör att han även döms för övergrepp i rättssak. Den yngre brodern döms till ett kortare fängelsestraff på 4 år. Åsa Thorlöf menar att bröderna inte visat någon ånger under utredningen. Men i rättssalen ändrades tonen.
Den första gången vi möttes av ånger, det var i rättssalen. Då man hävdar att nu har man förstått hur farligt det här var.
Och hur ser du egentligen på ansvaret kring det som har hänt? Och du var själv inne på att det är vuxna som köper det här. När jag frågar vilka som är köpare av det. Mm. Så hur ser du på ansvaret?
Ansvaret på?
På försäljningarna av akrylfentanyl och tetrahydrofenfentanyl. Eller har du någon uppfattning? Jag frågar bara.
Så vad menar du? Om jag ser på ansvaret för vad?
Jag har tagit del av att ändå, att folk dör av de här preparaten.
Ja, jag kan bara beklaga att det har blivit så. Det är ingenting jag önskade att det skulle bli så. Liksom.
Men tycker du själv att du har något ansvar för det?
Alltså jag ser det så här. Jag är en spelpjäs i ett system. Jag har följt de reglerna, de rekommendationer som har lagts på det systemet. Jag har varit en mellanhand. Jag har följt reglerna. Sen om ni tycker det här är fel, om man ska kolla på till ansvar. Alltså jag menar, jag har ju fått tillåtelse att sälja de här grejerna. Så jag vet inte, är det mitt fel att jag har fått tillåtelse? Jag vet inte.
När du säger så, vad menar du med det att du har fått tillåtelse?
Nej, men jag har ju fått sälja det liksom.
Du menar att det inte har varit klassat, är det du menar? Okej, okay, ja.
Och jag menar, som jag ser det nu idag, du går ju fortfarande att sälja de här grejerna. Och är det mitt fel? Alltså politikerna har vetat om det här i 18 år.
Men
varför är det lagligt idag, säljer de?
Anser du att du har något ansvar överhuvudtaget som säljare?
Så hade jag vetat att det här skulle leda till det här så hade jag absolut inte sålt det. Jag har mått dåligt över det här. Det är inte kul att sitta här.
Den yngre brodern.
Du har inte sovit en natt, berättar du för mig.
Nej.
Varför inte då?
Jag är stressad.
Ja, och vad är du stressad över?
Ja, det här. Under 2 års tid har jag varit stressad, kan man säga.
Ja, jag förstår det. Du, jag är lite ostrukturerad nu i frågorna, men när du fick reda på häktet att det hade dött flera unga människor i samband med akrylfentanyl, fentanylanaloger. Jag såg ju hur du reagerade, men kan du beskriva för domstolen och oss andra här inne hur du reagerade på det? När du fick den uppgiften från polisen i polisförhör?
Jag blev chockad. Ja. Jag blev stum helt enkelt att jag fick den delgivningen och den misstanken och hela grejen bara. Det kändes overkligt på något sätt.
Hade du kunnat förbereda dig på den informationen? Hade du tänkt så långt?
Aldrig, nej. Det hade jag inte.
I april 2019 skärper hovrätten den äldre broderns straff till 6 års fängelse. Den yngre brodern har överklagat sin dom till högsta domstolen. Målet förväntas tas upp under våren 2020.
För mig så var det en person med ett så jättestort hjärta.
Det har gått mer än 3 år sedan Marcus dog i en överdos. Tiden efter Marcus död har varit tuff. Men hans mamma Camilla vill använda sig av erfarenheten för att hjälpa andra.
Jag har ju som mål att ordna en stiftelse för Marcus. För att kunna hjälpa barn, eller ungdomar rättare sagt, med missbruksproblematik. Jag har också haft funderingar på hur jag ska kunna bidra eller hjälpa till i vården kring missbruk. Men det har inte funnits ork och tid att göra det. Men det är mitt mål att göra det en dag.
Vi är tillbaka på kyrkogården där Marcus är begraven.
Du sa att du brukar sitta och prata med honom. Vad brukar du säga för någonting?
Allt möjligt. Hur är jag nu? Hur saker har blivit efter han försvann? Hur mycket jag saknar honom? Men ibland kan jag också liksom fråga om råd, som precis jag gjorde som när han levde. Fast jag gör det till en grav istället då. Så jag får ju inte riktigt något svar. Men det känns ändå som en person som jag vill fråga det.
Han är ju nära oss oavsett om vi är här eller inte. Men jag vill att den här platsen ska vara fin. Och som jag sa till Mira förra året, att det ska lysa här. Jag vet att han inte tycker om mörker. Så det har varit en känsla att ett tag då satte jag ljus här varenda dag. Så att, och när de brann ut efter 4 timmar eller 4 dygn så var jag här och tände ett nytt. För bara känslan av att han skulle ligga i mörker, det gjorde ont. Han tände alla ljus hemma när han var ensam.
Du har lyssnat på en mörk historia om fentanyldöden och de lagliga drogerna. Reportrar var Ellen Hammarskjöld och Elisabeth Hedström. Producent Simon Moser och mitt namn är Carl Fridsjö.
En mörk historia produceras av produktionsbolaget Just Stories. Alla som inte förekommer i form av yrkespersoner eller som tilltalade är underrättade om avsnittets publicering.
Thank you.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.